Ja, kära Jesus, jag börjar tacka dig för att jag får stå här idag. Jag börjar tacka dig för att jag får stå här och att det är din ära. Och att det är du, Jesus, som ska ha äran. Jag ber Jesus att det här orden som går ut här, att det nu bara ska få bli verkligen till ditt rikes förhärligande. Och att du ska få bli upphöjd, Jesus. Och tack att det får bli till undervisning också för oss. Så vi får lära oss och vi får växa till i nåd och i kunskap om dig. Jag bara ber Jesus att den här undervisningen ska få landa i våra hjärtan. Så att vi går härifrån styrkte till både ande, kropp och själ. Det här kommer att handla om lovsång. Lovsång. Ja, jag tror det är viktigt. Förra gången jag predikade så predikade jag om olika nådegåvor. Och gången före om den heliga ande. Och nådegåvor och att anden är given. Det är till för att vi ska upphöja Gud. Gud ska bli förhärligad genom sitt verk. Och det här med lovsång, det är liksom samma sak. Det är Gud som ska bli förhärligad. Och jag ska börja här med ett citat av en gammal gubbe som heter Martin Luther. Martin Luther, han säger så här om lovsång. Lovsång innebär att vi rycks ur vår egen åsyn och med uppbjudande av alla krafter berömmer, hyllar och välsignar Gud som skapare, frälsare och hjälpare. Och den sång som det talas om i Bibeln, det är främst, först och främst lovsång. Och målet för vårt liv, det är att Guds härlighet ska bli prisad. Det står om det bland annat i Efesierbrevet 1 och 12. Det står så här: för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Och i vers 14 i samma kapitel så står det: anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Vår lovsång, den är allt för ofta tillfällig och den kanske präglas gärna av lite känslomässiga motiv. Lovsången i Bibeln, det är däremot en livshållning, ofta trots omständigheter. Saltaren, det är den bok i Bibeln som det är mest lovsånger i. Och idag tänkte jag att vi ska titta lite grann med utgångspunkt från psalm 149 i Saltaren. Så här står det i den psalmen. Psalm 149. Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans, till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk, han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, för att hämnas på hedna folken och skaffa och straffa folken, för att binda deras konungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja. Och den här psalmen, den börjar med ett utrop. Halleluja. Halleluja, det kan översättas med lovad vare Herren. Fyllda av beundran erkänner och bekänner vi Herrens majestät, vishet och nåd. Vi ber inte nu, vi tillber. Halleluja, det var församlingens utrop eller svarsång i den israelitiska tempelgudstjänsten. Och det gällde även den första kristna församlingen. Gäller det oss? Halleluja! I illustrerat bibellexikon så står det: lovsång och lovprisning hade en dominerande plats i urkristendomen och halleluja-ropet intog en framträdande plats i dess gudstjänster som ett uttryck för glädje och tacksamhet över frälsningen i Jesus Kristus. Jag kommer att tänka på den här Yn som är här hos oss. Han lärde sig att stå emot tortyr genom att säga halleluja för varje gång de slog en. Och det fungerade för honom. Ja. I vers 1 stod det: halleluja, sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Ja, efter halleluja kommer det sjung. Vi uppmanas här verkligen att ta ett personligt engagemang. Sjung! Bibeln, det uppmanar ofta till lovsång. Och vi ska titta nu på den här bibelställen som styrker det här. Ni vet, det blir många bibelställen när jag prediker, så nu gäller det att hänga med. Men ordet får förklara, skriften får förklara skrift. Vi ska i alla fall titta på den här bibelställen som styrker det här. Och under tiden så kan ni ju fundera på varför Bibeln så ofta uppmanar till lovsång. Psalm 35 säger: lovsjung Herren, ni hans fromma, prisa hans heliga namn. Och Psaltaren 47:7-8, det står det: lovsjung Gud, lovsjung vår konung, lovsjung, ty Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en psalm. Och i Psaltaren 103:20-22 så står det: lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning, lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, över allt där hans välde är, min själ, lova Herren. Kan man verkligen lovsjunga på befallning? Måste inte hjärtat vara med? Finns det inte risk för att lovets offer blir ansiktsgymnastik? Grunden för lovsång, det är att ha Jesus i hjärtat. Ni minns förra gången, ja det var i våras utanför Konsum, då var det, vi stod ju, då var det en tjej som kom och frågade varför vi står här. Jo, vi har Jesus i hjärtat. Jesus i hjärtat, såg ni, de mötte man varenda gång. Jesus i hjärtat. Förutsättningen, ja. Alltså, grunden för lovsången, det är att ha Jesus i hjärtat. Om inte hjärtat är med, så blir detta genomskådat omedelbart. Förutsättningen för att Gud ska bli förhärligad genom vår lovsång, det är att han får vara, det har jag tagit efter Johan, han får vara det första, största och bästa i våra liv. Alltså att ha Jesus i hjärtat, det är grunden, det är den fasta hörnstenen. Och om den är hörnstenen, det som talas om i 1 Petrus 2:4. Och när jag värste framåt så säger det så här: kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om den. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Hjärtat måste vara med. Det får inte bli som det står i Jesaja 29:13. Det står det. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Så får det inte vara, utan Jesus ska vara hjärtat. Är inte grunden för lovsången Jesus i hjärtat, så blir det bara eventuellt väljudande ansiktsgymnastik. Vi läste tidigare här: lovsjung Herren, ni hans fromma, prisa honom, hans heliga namn. Lovsjung Gud, lovsjung vår konung, lovsjung, till Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en psalm. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren. Har man Jesus i hjärtat, så går det att följa uppmaningen till lovsång. Gud vill att lovsången till hans ära ska bli en livshållning. Lyder vi uppmaningen, så finns möjligheten att lovsjunga till och med trots omständigheter som mänskligt sett tystnar allt. Vi ska titta lite grann här på skillnaden mellan lovsång och annan kristen sång. Om vi tänker på vad ordet till har för betydelse. Lyssna lite vad det står i nedanstående verser. Från psalmen 95:1-7 står det så här: kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Och i Efesierbrevet 3 står det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Lovsång riktar sig till Gud. Annan kristen sång handlar ofta om Gud, men lovsången, den riktar sig till Gud. Välsignade vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Sen kan man råka ut för idoldyrkan. Det finns en del fallgropar. Ibland så riskerar solisten eller kören bli så framträdande att resultatet blir idoldyrkan. Och det är en fallgrop som vi måste akta för. Vi måste akta oss för det här diket. Lovsången, det ska vara till Herrens ära. I psalm 115 och 1 står det så här: inte åt oss, Herre, inte åt oss, inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran, för din nåds och din sannings skull. Det är Herrens namn som ska ha äran. Jag har satt en liten rubrik: övning ger färdighet. I krönikoboken, första krönikoboken 25:7, det står det så här att antalet av dem och deras bröder som undervisats i att sjunga till Herrens ära, alla kunniga i det, utgjorde 288. Så att ha över sig i lovsång, det är inte obibliskt, det gjorde de. De öva sig, de blev undervisade i att sjunga lovsång. Så det är inte obibliskt att öva sig i att sjunga till Herrens ära. Övning, det ger färdighet. Lovsångens naturliga miljö. Det stod i vers 1: halleluja, sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Gudstjänsten är lovsångens naturliga miljö, hans lov i det frommas församling. Men de första kristna, de sjöng inte bara i gudstjänsten. Ett exempel på det har vi i slutet av vers 46 i Apostlagärningarna 2. Det står för att varje dag var det endräktigt tillsammans i templet, och i hemmet bröt det bröd, höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och i Apostlagärningarna 16:25 så läser vi: vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. När Paulus och Silas satt i fängelse, det var lovsång trots omständigheter. Ja, nu har vi kommit förbi första versen. Nu är det vers 2, det var 9 verser, men de andra går lite fortare. Så att vi kommer hem. Vers 2: Israel ska glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung. I den här versen besjungs Herren dels som skapare och dels som konung. Om vi jämför vad Paulus skriver i slutet av vers 15 i första Korinthierbrevet 14. Där skriver Paulus så här: vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och jag vill också lovsjunga med förståndet. Här skriver Paulus om att lovsjunga med förståndet och att lovsjunga med anden. Kan det vara så att man glädjer sig över sådant som man förstår? Sen finns det en dimension till. Jubla, stod det. Släpp loss jublet. Kommer ni ihåg citatet av Martin Luther i inledningen? Lovsång innebär att vi rycks upp ur vår egen åsyn och med uppbjudande av alla krafter berömmer, hyllar och välsignar Gud som skapare, frälsare och hjälpare. Det är två starka känslouttryck som förekommer här: glädje och jubel. Då kan man fråga sig, är det våra egna känslor som bestämmer när vi ska lovsjunga? Svar på det här, det hittar vi i psalm 9:1-3. För sångmästaren till mutabben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Här står orden jag vill 4 gånger på 2 verser. Jag har förutsättningen. Vad var förutsättningen? Jesus i hjärtat. Sen bestämmer jag mig. Jag vill. Mina känslor bestämmer inte. Jag bestämmer mig. Jag vill. Sen läser vi några verser till av bara farten här ur den 9:e psalmen. Ty mina fiender vika tillbaka. Det faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört din talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Och vers 8 och 10. Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han ska döma världen med rättfärdighet. Skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte. En borg i nödens tider. Glädjen i lovsången, det förknippas med tjänst inför Gud. Andra krönikaboken 29-25 står det så här. Han lät leviterna ställa upp till sin tjänstgöring i Herrens hus med cymbaler, saltare och harpor, så som David och Gad, kungen Siar och profeten Natan hade befallt. Ty Herren hade genom sina profeter givit befallning om detta. Och saltaren 81:1-6 för sångmästaren till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Till detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Och från Kolosserbrevet 3:16-17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det är alltså inte våra egna känslor som bestämmer när vi ska lovsjunga. Gud vill att vi ska ha hans lov i våra hjärtan. I vers 3 stod det: det ska prisa hans namn under dans. Till puka och harpa ska man lovsjunga honom. Här står det att man kan lova Gud på olika sätt. Med dans, med lovsång till puka och harpa. Några bibelverser, en del olika ställen och andra sätt används. Det kan vara att vi läser från andra Samuelsboken 6:14-16. Där är det dans och basuner som gäller. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte. Och David var iklädd en linnefod. Så hämtade David och hela Israels ark dit. Så hämtade David och hela Israels Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När Herrens ark kom in i Davids stad såg Mikael, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte, föraktade hon honom i sitt hjärta. Och det var inte så lyckat alltså. En parentes där. Det var inte bra för Mikael att hon reagerade på det sätt hon gjorde. Det står när versen längre fram att på grund av att hon gjorde det så blev hon barnlös. Står det. Så att det var inte lyckat att hon fick agg i hjärtat till David för att han var glad och lovprisa Herren. I psalm 150:3-6, det står att tala om alla möjliga instrument. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med saltare och harpa. Prisa honom med puka och dans. Prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler. Prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja. Och i psalm 68:26: främst går sångare, harpospelare följer efter, mitt ibland jungfrur som slår på pukor. Här vara fullt drag. Jag undrar, jag står våran lokal pall för sån hängivenhet? Ja, säkert, det här är en stabil byggnad. Jag har ju hört talas om lokaler där det är hoppförbud på grund av svikt i golvet. Men i den här byggnaden, där är det lugnt. Där går det ja, den här står pall alltså. Lovsång, glädje, jubel. Glädje föder glädje. Och jag tycker att vårt namn, glädjespridarna, tycker jag passar bra här. Glädje till Herrens ära. Det är grejer. Sen kanske någon säger här, men jag kan då inte sjunga. Då finns det någonting som heter lovsäga. Lovsäga kan betyda att man ljudligt uttalar uppskattande och berömmande ord till Herren. Till exempel som Jesus gjorde i Matteus 11:25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det visa, kloka och uppenbara det för det små. Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre. Jesus ser till vårt hjärta. Kan du inte sjunga, tala då lovprisande ord till Herrens ära. En del av oss har svårt att formulera egna bönord och lovprisningsord. Då kan vi dra lärdom av konung Hiskia i andra krönikeboken 29:30. Det står det. Och kung Hiskia och furstarna befallde leviterna att lova Herren med Davids och siaren Asafs ord. Och de lovsjöng med glädje och böjde sig ner och tillbad. Vers 4-5. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Lovsången, det är ett glädjemöte mellan Gud och hans folk. Herren har behag. Det fromma fröjde sig. I Sefania 3:14-17, då får vi en vink om vilken inställning Gud har till oss och på vilka grunder. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel. Var glad och fröjde dig av hela ditt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont. På den dagen skall det sägas till Jerusalem: frukta inte, Sion. Låt inte dina händer falla. Herren, din Gud, bor i dig. En hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Vi kan dra en parallell till oss. Jesus dog för mig. Han bar min synd på korset. Han födde mig på nytt när han blåste in livsande i mig. Jesus bor i mitt hjärta. Jag är ett tempel där Jesus bor. Han har besegrat allt det onda. Besegrat dödens makt. Jord och himmel, allt är honom underlagt. Han är universums herre. Och han förnedrat sig när han gav sitt liv för mig. Universums herre vill ha gemenskap med både dig och mig. Han vill bli hyllad och upphöjd av många Smedjebacksbor. Det är därför han har placerat oss här i Smedjebacken så centralt som möjligt. Vi ska sprida hans glädjeevangelium. Jesus ska bli upphöjd. Och det ska bli fler än vi som upphöjer honom. Många smedjebaksbor ska upphöja Jesus. Vers 69. Guds lov ska vara i deras mun och ett tvegat svärd i deras hand. För att hämnas på hedna folken och straffa folken. För att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor. För att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja. Här hamnar vi plötsligt, något kanske överraskande för en del, in i ett annat sammanhang. Från en atmosfär av helighet och härlighet som karaktäriserar lovsången, så möts vi av ord som svärd, hämnd, tuktan, binda, kedjor, järnbojor och dom. För att belysa de här verserna så kan vi läsa från Efesierbrevet 6:10-12. Det står så här: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Här hittar vi då motsvarigheten till salmens konungar och stormän. Vi hittar furstar, väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Lovsången, den binder också våra fiender. När Herren blir upphöjd och förhärligad får djävulen mindre och mindre utrymme. Lovsången frigör himmelens positiva resurser. Vi deltar i en andlig kamp vare sig vi vill det eller inte. Genom lovsång och tillbedjan manifesterar vi att vi står på den segrande sidan. Vi har tillgång till kraftiga vapen. Guds lov ska vara i vår mun. Och Guds ord, Bibeln, vårt rättesnöre i vår hand. Står vi fasta och rakryggade med tillit till Jesus i den andliga kamp som pågår, så går vi segrande ur striden. Så är vår salmen. Halleluja! Sjung till Herren en ny sång. Hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans, till puka och harpa skall de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov skall vara i deras mun och ett tvegat svärd i deras hand. För att hämnas på hedna folken och straffa folken. För att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor. För att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för hans fromma. Halleluja. Det slog man nu att jag skulle naturligtvis ha bytt ut det här så hade varit stämt in på smedjebaken oss. Det hade gått bra gjort det. Får vi göra om vi har det ännu mer gång. Vi ska fundera lite grann och tänka på. Hur kan lovsången fördjupa min och din gemenskap med Gud? Ta med dig och fundera på. Jag tror att det kan det. För lovsång föder glädje i hjärtat. Jesus i hjärtat. Vi upphöjer honom. Vi ärer honom. Vad kan vi praktiskt göra för att lovsången ska frigöras här i församlingen? Vi har ett stabilt golv. Det går att hoppa. Men vi har Jesus i hjärtat. Sen kan det låta på olika sätt. Alla sjunger kanske inte så bra. Ja, lov sig då Gud. Det viktigaste är att vi ger Gud äran. Vi tillber honom. Vi tillber Herren. Vi tillber honom för att, bara för att han är den han är. Att han, för att han har frälst oss. Vi tillber honom för att han är störst. Han är Herre. Amen Jesus. Ska vi be att lovsången ska få bli lossläppt på ett sätt som bara gagnar Guds rike. Att det bara får land i våra hjärtan, den här hängivenheten, att vi sjunger för att vi tillber Herren. Vi tillber Gud. Jesus, jag bara ber om det här. Jag lägger det här inför ditt ansikte. Du ska hjälpa oss att det här verkligen landar i vårt hjärta. Att vi på ett naturligt sätt bara kan få fröjd oss inför dig. Ingen ska känna sig undanskuffad eller överkörd på något vis, Jesus. Utan jag bara tackar för att vi får växa till och vi får mogna till. Och vi får upptäcka att det här med att ge dig äran och prisa och upphöja dig, det är det som gäller. Du ska ha all ära, Jesus. Du ska bli förhärligad. Du, Herre, ska bli förhärligad. Jag bara ber om det. Hjälp oss så att det här går upp för oss mer och mer. Att vi kan få öva oss i att sjunga lovsång. Att vi kan få bli undervisade i att sjunga lovsång. Och att det får vara till din ära. Inte ansiktsgymnastik som låter bra. Utan framför allt för att du, Jesus, du Gud, du heliga ande, ska få bli upphöjd mitt ibland oss. Amen.